En predikoserie jag har haft ett tag nu som utgår från Efesierbrevet. Och nu har vi kommit fram till kapitel 5 som Jennifer här läste tidigare. Och temat för den här predikan är lev i kärlek. Ett tema som är hämtat från den andra versen i dagens text. Och den här texten som Jennifer läste, det är en del av en argumentation som Paulus började redan i Efesierbrevet 4:25, som i sin tur bygger på Efesierbrevet 4:21-24, där det står så här: ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Jag började med att säga att temat är lev i kärlek. Egentligen så står det vandra i kärlek. Våra liv beskrivs ju ofta, eller ibland i alla fall, som en vandring här på jorden. Och den vandringen bör präglas av kärlek, eftersom Gud är kärlek, som det står i första Johannesbrevet. Och det pratas ju ofta om och mycket om kärlek i vårt samhälle. Men jag kan nog säga att i alla fall under min livstid här så har jag nog aldrig känt att samhället har varit så kärlekslöst. Men vad är det då för kärlek som Bibeln talar om, och vad kan den kärleken göra för att förbättra ett samhälle? Det korta svaret, det är helt enkelt att biblisk kärlek leder till uppbyggelse för dig, mig, församlingen och samhället. Men jag ska också försöka ge mig på ett lite längre svar. Biblisk kärlek handlar inte i första hand bara om att sluta göra saker. Det handlar också om att aktivt göra det som är gott. Kärlek enligt Bibeln är därmed inte något som man äger och som man kan göra vad man vill med. Kärlek är något som vi har fått från Gud för att bygga upp församlingen och samhället. Vi älskar för att Gud älskat oss först. Eller för att uttrycka det lite annorlunda: den kärlek som Bibeln talar om leder alltid till liv. Jag uppfattar ofta att samhällets kärlek är ofta baserad på känslor och ens eget perspektiv, vilket sällan leder till något bestående, då den kärleken ofta återspeglar hur man själv har blivit behandlad. Bibelns kärlek är baserad på beslut, och det beslutet behöver bli grundat på vår identitet som Guds älskade barn. Och jag tror att det här tänkesättet, det behövs för att kärleken, den ska visas alla människor, till och med våra fiender, säger Jesus i Matteus 5:44. Och för det andra så har vi klätt oss i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet, som det står i Efesierbrevet 4:24. Och den nya människan, som billigt talat är ett sätt att beskriva den förvandling som sker när vi tar emot Jesus, är tänkt att återspegla Guds helighet. Men då kan man ju fundera på varför jag drar in helighet när det handlar om Guds kärlek. Jo, därför att Gud är både kärlek och helig på samma gång, lika mycket av båda. Och Guds helighet, det kan vara ganska jobbigt att samtala om. Men utan Guds helighet blir Guds kärlek godtycklig. Helighet handlar nämligen om att vara utan synd. Och eftersom Gud är utan synd kan han vara fullt rättvis i sina beslut. Och det är därför det inte är någon slump att Bibeln kallar kärleken för kärlekens lag. Lagar är till för att hålla samhället på rätt kurs. Samma sak gäller för Guds kärlek och helighet. Guds helighet håller kärleken ren och sann. Därmed går Guds kärlek och Guds helighet hand i hand. Guds kärlek är alltså inte någonting som kan beskrivas som ett rosa moln som ger en mysig känsla i första hand. Allt Gud gör är rättvist eftersom det inte finns någon synd i honom. Vilket leder till att Guds kärlek genererar sann rättvisa eller rättfärdighet som det heter på bibliskt språk. En rättfärdighet som är till för alla är därmed målet för Guds kärlek. Men frågan är ju då hur vi som församling kan omvandla det här i praktiken. Och Josef sa till mig innan, dra upp mig på scen, jag har inga problem med det. Så han är helt oförberedd på det här. Josef, kan du komma upp? Jag tänkte att vi skulle låtsas måla en vägg här.
Har jag rollen eller
pensel? Ja, kör som... Jocelyn, kan du komma? Det här tar lite lång tid. Kan du komma och hjälpa till? Tack så mycket. Strålande. Ja, varför gjorde jag det här då? Jo, det står, bli Guds efterföljare. Egentligen står det imitera. Det vill säga vi ska göra precis samma sak som Gud visade genom Jesus. Precis som små barn imiterar sina föräldrar. Josef han började ju mer eller mindre göra som jag gjorde. Och sen kom Jocelyn och hon gjorde samma sak. Och det var ju lite lättare för Jocelyn att börja göra måla samma sak. Eftersom Josef och jag gjorde samma sak. Hade Josef stått och gjort något annat, skrivit på skärmen där eller vad som helst, då hade det ju varit svårt för Jocelyn att veta vad hon skulle göra. På samma sätt är det när vi som församlingen tillsammans imiterar vad Gud vill. Men vad är det då vi ska imitera? Jo, Paulus han skriver att vi ska älska andra som Kristus har älskat oss. Genom att ge sitt liv för oss. Och då inser man ju ganska snabbt att det där är en ganska omöjlig uppgift att leva upp till. Men det är ju därför vi behöver Gud och den helige ande. För att vi ska kunna älska andra som Gud vill. Han måste alltid vara vårt bränsle för att använda ett bildspråk. Annars kan det bli som när jag var ute i team, likt Emma och Nanna var här förra året i vår församling. Jag bodde i Eskilstuna och vi skulle, ja, jag tillsammans med några andra teamare skulle åka till Stockholm. Det är en sträcka på 13 mil. Vi fick låna en bil som var fullt fungerande och ganska fin faktiskt. Och den fungerade alldeles utmärkt. Glada ihågen gav vi oss iväg och resan gick ganska bra fram till vi närmar oss Stockholm när bilen helt plötsligt la av på motorvägen. Det tog en stund innan vi förstod vad som var fel. Bensinen hade tagit slut. Det ledde till att en av oss fick lyfta till närmaste bensinstation, hämta bensin och en dunk. Och kom att lyfta tillbaka för att därmed skaffa mer bensin. Vad jag vill säga med den här lilla liknelsen är att det går inte att köra på i all oändlighet under devisen att Gud är med oss. Då kommer själen att torka ut. Vi behöver ständigt komma till Gud för påfyllning och lyssna in vad han vill ha sagt. Jag skulle också vilja försöka tillämpa det här lite mer konkret och nämna några mer eller mindre kända teman som på olika sätt uttrycker Bibelns syn på kärlek och kanske mest som vi som församling behöver vara vaksamma med. För det första, tala alltid sanning. Kärleken har sin glädje i sanningen, står det i första Korinthierbrevet 13:6, som också kallas en del av kärlekens lov. Det är också därför Paulus uppmanar oss att lägga bort lögnen i Efesierbrevet 4:25. Så att tala sanning, det är ett sätt att visa kärlek, eftersom lögn bryter ner alla former av byggstenar som relationer byggs upp av. Och det kan ju kännas som att slå in öppna dörrar när jag står här och pratar om vikten av att tala sanning till en församling en söndag förmiddag. Men det spelar ingen roll om lögnen är svart, gul eller vit. Lögn är alltid en lögn. Och det innebär också att det krävs lite mer av oss hur vi ska säga sanningen i vissa situationer på ett uppbyggande sätt. Och kanske en liten klassisk fråga i sammanhanget är ju om ens fru frågar om hon passar i en klänning, där svaret egentligen är nej. Men jag tror att med Guds vishet och lite övning går det att ge sanningsenliga uppbyggande svar även på sådana frågor. Ni kan väl fråga min fru efteråt om jag har lyckats. Men ja. Andra tillfällen kan vara att vi känner press utifrån att prestera på ett visst sätt. Och då kan det vara lättare att dra på sanningen för att rädda situationen. För det andra, var förlåtande. Och här menar jag inte bara att man ska förlåta den som har gjort fel, uppenbart fel mot mig eller någon annan. Det jag vill säga här är: förvänta dig inte att alla som kommer till kyrkan ska förstå och klara av allt som du själv tycker är självklart. Vi är ingen prestationsförening. Vi är en relationsförening som är förenade genom Jesus, inte kyrkan. Och frikyrkan har ju, har jag upptäckt i alla fall under mina år, många sociala koder som inte alla känner till och som kan vara svårt att upptäcka. Och förvänta dig inte att det ska vara lätt att lära sig dem. Bara för att någon har varit med i kyrkan i 5 år betyder inte att alla ska veta hur man beter sig i kyrkan. Jag ska bara ta ett vardagsexempel. Det kom in en kund till ett apotek uppe i Dalarna häromdagen där jag jobbar. Och då frågade den receptarien efter han skulle hämta medicin till sin fru, och receptarien frågade efter fruns personnummer. Det var helt blankt. Han var tvungen att ringa upp sin fru och fråga, och precis som nästan alla äldre gör, det är att de sätter på högtalartelefonen så att det hörs i hela apoteket. Så frågan: vad har du för personnummer? En fråga som var fullt befogad eftersom han behöver veta det. Varpå frun svarade frustrerat: vi har varit gifta i 27 år och du kan fortfarande inte mitt personnummer. Vid Guds barmhärtighet, var inte sån här i församlingen. Den här listan, den kan göras lång, men framförallt personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionssättning behöver extra mycket nåd på det här området. Jag vet det av egen erfarenhet. För det tredje handlar om förmaningar i församlingen. Hela det här stycket som jag refererar till, Efesierbrevet 4:25-5:7, består av förmaningar. Det förekommer förmaningar genom hela Bibeln, inte minst genom profeterna och Jesus själv. Men i Frikyrkosverige verkar det som att förmaningarna får mindre och mindre plats. Varför? Det tänker jag inte spekulera i här. Men Gud vill vårt bästa, och då behövs förmaningar ibland. Gud är ingen mysfarbror som säger det vi vill höra. Han säger det vi behöver höra. Och ibland kan det vara tufft för känslomänniskan i oss. Och jag säger det här fullt medveten om att förmaningar används på ett destruktivt sätt i våra sammanhang. Men allt som sägs med genuin kärlek bygger upp på lång sikt. Därför behöver vi också be om Guds vishet för att förmedla det på rätt sätt. Men jag tror inte att lösningen är att undvika förmaningar helt och hållet. Jag tänker återigen ta bara en liten enkel vardagsbild för att lite förklara vad jag menar. Ibland så kommer min mamma och även pappa, men framförallt mamma då, hem till oss och gör saker och påpekar saker som väcker min frustration. Ett exempel kan vara att våra kuddar är dåliga. Hon påpekar det först. Det händer ingenting för att jag kanske har en annan åsikt. Och det händer inte tillräckligt snabbt i hennes värld. Så då byter hon helt sonika ut dem. Och jag skulle ju då i ren frustration hävda: mamma, jag är snart 50 år. Jag kan väl avgöra själv när mina kuddar behöver bytas ut. Eller så skulle jag kunna tänka: tack mamma för att du ser där jag inte ser, så att jag slipper ont i nacken när jag vaknar. Så är det med Gud. Han gör ibland saker som inte är så bekväma för att vi ska ha det bra. Det är så biblisk kärlek fungerar. Men som sagt, som jag sa förut, att förmedla förmaningar kräver mycket bön från den som ska göra det, så att det sker på rätt sätt. För det fjärde: låt ingen bedra er med tomt prat, skriver Paulus. I Efesierbrevet handlar det om ursäkter och argument som tonade ner allvaret med sexuell orenhet och habegär. Två områden som var utbredda i Efesus på den här tiden. I den moderna församlingen kanske det kan handla om samma områden, eller så är det andra. Men det jag vill säga här är att slå sig till ro och tycka att allt är fantastiskt i en församling är bland det farligaste man kan göra. Gläds över allt som är bra med den här församlingen, men våga ha modet att upptäcka det som inte fungerar. Och det krävs ganska mycket mod att beteckna det som tomt prat när någon inte tar synd på allvar. Och hur synden ser ut, det kan ju vara helt olika som sagt var. I profana sammanhang pratar man om tysthetskultur. Det vill säga, man får inte påpeka sånt som inte fungerar. Men jag skulle vilja säga att tyvärr förekommer det i viss mån även inom frikyrkan. Så det är någonting vi behöver vara vaksamma över. Jag skulle vilja avsluta bara med en reflektion kring behovet för oss som församling att lyssna till Guds röst. I Uppenbarelseboken skriver Johannes till 7 församlingar. De flesta får både uppmuntran och förmaningar. Men på slutet så kommer alltid samma uppmaning: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Jag tror inte att någon av de här församlingarna, de här 7 församlingarna som Johannes skrev till, kunde säga: det där, du skriver det lugnt, det är vi fullt medvetna om, vi ska ta hand om det sen. Då hade det aldrig behövt nämnas. Så min fundering är: vad skulle anden säga till vår församling? Vågar vi lyssna in svaret på den frågan? Nästa helg är det församlingshelg. Och då finns det säkert tillfälle att lyssna in vad anden har att säga om ämnet relationer i vår församling. Vilket också råkat vara temat för den helgen. Amen. Fader, tack för att du är här. Tack far för att du hela tiden verkar genom oss och i oss. Tack far för att ditt ord aldrig liksom faller helt ofruktbart till marken, utan att du hela tiden vill att vi ska få umgås med dig, präglas av dig och visa för dig, på dig för andra, Herre. Så tack Gud för den här gudstjänsten och tack för den här möjligheten att få samlas och prata om ditt ord och lyssna in ditt ord. I Jesu namn. Amen.